Då ber min hustru som sitter här nere också och jag att få tacka för välkomstorden. Första gången i Nybro. Och det var vackert att åka hit. Visserligen hade grönskan inte riktigt kommit än, men det kommer så småningom. Björkarna var lite färgade här. Kom längre än upp i Närke. Så lugna er, det kommer att bli vår även i år. Kanske lite kort presentation eftersom det är första gången. Det kan ju vara bra att man redovisar sin CV. Det kanske man borde gjort innan förresten, men jag är född i Borås. Årtalet kan vi glömma. Är gift med Gun. Vi har 3 barn och 8 barnbarn. Och njuter av livet som pensionärer. Hustrun har varit förskollärare och jobbat med barn hela livet. Och jag har varit pastor alltså sedan 1968. Som vi kom till Bodafoss i Småland. Vet ni var Bodafoss ligger? Ja, det var bara det. Är det Rune som sitter där? Broder, välsignelse över dig. Ja, vi träffas på senoren nämligen. Han var min handledare när jag gjorde vapenfri tjänst i Knottebo i Åsbro utanför Örebro. Det var fint att se dig igen, Rune. Sen har vi varit i Bodafors, vi har varit i Åneby i Småland och sen så hamnade vi då i Linköping och sen så blev det Örebro, alltså Philadelphia i Örebro där jag slutade 2006. Och sen dess har jag jobbat lite grann på Hemmets vän. Hur många är det som har prenumeration på Hemmets vän förresten? Räck upp en hand. Nej, det var inte många. Ni kan ju ångra er om ni vill sen. Det går att göra. Men jag tycker det är väldigt intressant att få skriva och läsa. Och tidningen behöver allt stöd som vi kan få. För det är få kristna tidningar som ni vet nu för tiden. Det var det. Och jag är alltså pensionär sen en del år tillbaka då. När vi diskuterade lite grann om vad det skulle handla om den här helgen så var vi överens om att vi skulle kalla det tro i brytningstider. Hör ni bra längst ner där? Bra. För det är ju viktigt att höras också. Tro i brytningstider. Och då hade jag tänkt att ta med er till 2 speciella situationer som handlar om just hur människor agerar i tider av förändring. I brytningstider. Och det ena är en väldigt privat situation. Och den andra är en mer offentlig situation. Alltså i det ena är hur enskilda människor fungerar. Och den andra hur ett kollektiv kan fungera i en sån situation. Det ena är från Gamla testamentet. Och det andra är från Nya testamentet. Så nu vet ni ungefär, alltså Nya testamentet blir ikväll. Jag tycker att ju äldre jag blir, desto mer tycker jag Bibeln är fascinerande. Alltså man blir ju aldrig trött på att läsa Bibeln. Jag hoppas inte att du har blivit det. Utan Bibeln är ju levande hela tiden. Och jag tycker ju längre jag lever desto mer ser jag och förstår jag att Bibeln blir som en karta för mitt eget liv och för den situation som vi befinner oss i. Alltså Bibeln är inte bara en bok som handlar om då, utan det handlar väldigt mycket också om nu. Och om man kan läsa Bibeln så, så får man ju hjälp att orientera sig i den situation man själv är i och församlingen är i. Alltså så läste ju Jesus Bibeln. Han läste ju Gamla testamentet så. Ni vet, han såg ju alltså sitt eget liv som en uppfyllelse av en gammal bok. Och Matteus till exempel såg det så. Han säger ju gång på gång, detta har hänt för att det skulle uppfyllas som sagts av profeten. Alltså han väckte liv i de gamla texterna för att tala om vad som händer nu. Alltså orientera er nu med hjälp av de gamla texterna. Alltså läser man Bibeln så blir den ju väldigt levande hela tiden. Det är ju ingen död bok. Och vi hade ju en lärare på Örebro missionsskola som hette Erik Sollerman. Och det var en speciell lärare där, Erik Sollerman. Han har sagt så här. Att syssla med det förgångna är att syssla med det närvarande. Ofta ser vi det aktuella läget först då vi speglar det i det förgångna. Och därför är det så tragiskt att en ung generation idag tror ju att historien började med datamaskinens uppfinning. De tror ju det. Eller det började på 80-talet eller så. Eller kanske 90-talet. Men vi som är lite äldre, vi vet ju att historien börjar inte då. Utan det finns ju något mer att lära sig av det som har varit för att orientera sig i det som är. Och då tänkte jag alltså ta en sån där situation. Jag har talat om det här förut, men jag har inte kommit ifrån det här när jag har tänkt på Nybro. Så nu ska jag ta er med ungefär 3000 år tillbaka i tiden och tänker en del, det har väl inget att säga oss nu. Ja, men lyssna nu här. 3000 år sedan hände någonting som vi 2019 kan lära oss av. Och då läser jag Första Samuelsboken. Du som har Bibeln med dig, du kan slå upp Första Samuelsboken. En mycket intressant bok. Och så ska jag bara läsa det första kapitlet där och ge några korta punkter som jag har på en sån här overhead. Det är ju väldigt omodernt, jag vet det, men okej, jag tar emot det. Alltså Första Samuelsbokens första kapitel. Vi är alltså ungefär 1025 år före Kristus. I Ramatheim i Efraims bergsbygd bodde en man som hette Elkana. Han var från Sufs land och var son till Jeroham, son till Elihu, son till Tochu, son till Suf av Efraims stam. Elkana hade två hustrur. Den ena hette Hanna, den andra Peninna. Peninna hade barn, men Hanna var barnlös. Varje år gick Elkana från sin hemstad upp till Shilo för att tillbe och offra till Herren Sebaot. Det var Elis båda söner, Hofni och Pinehas, präster i Herrens tjänst. När Elkana offrade gav han sin hustru Peninna och alla hennes söner och döttrar flera andelar av offerköttet, medan Hanna bara fick en enda. Men Hanna var den som han hade kärast, fastän Herren hade gjort henne ofruktsam. Hennes rival retade och förödmjukade henne ständigt för att hon var ofruktsam. Elkana gjorde sin färd år efter år, och var gång Hanna följde med upp till Herrens hus blev hon hånad av den andra. När Hanna då grät och inte ville äta, sa hennes man Elkana till henne: "Varför gråter du, Hanna? Och varför äter du ingenting? Varför är du så sorgsen? Är jag inte mer för dig än 10 söner?" Typiskt karlar. Ja. Efter en öftermåltid i Silo trädde Hanna fram inför Herren. Vid dörrposten till Herrens tempel satt prästen Eli på en stol. I sin sorg bad Hanna till Herren, och gråtande gav hon honom detta löfte: "Herre Sebaot, om du ser till din tjänarinnas nöd och vill ta dig an mig, om du inte glömmer bort mig utan skänker mig en son, då ska jag ge honom åt Herren för hela livet, och ingen rak kniv ska någonsin vidröra hans huvud." Hon bad länge inför Herren, och Eli satt och iakttog hennes läppar. Hon bad nämligen tyst för sig själv och rörde läpparna utan att orden hördes. Eli trodde att hon var berusad. "Hur länge ska du bära dig åt så där?" sa han. "Se till att bli av med ruset." Men Hanna svarade: "Nej, Herre. Jag är en ordentlig kvinna. Vin eller öl har jag inte druckit, men jag har burit fram mina sorger för Herren. Tro inte att jag är en människa. Hela tiden var det min sorg och förtvivlan som fick mig att tala." Då sa Eli: "Gå i frid. Israels Gud ska ge dig vad du har bett honom om." Hanna tackade vördnadsfullt och gick sin väg. Sedan åt hon och såg inte längre sorgsen ut. Nästa morgon steg de tidigt upp och tillbad Herren i templet och vände sedan åter till Rama. När nu Elkana låg med sin hustru Hanna kom Herren ihåg henne. Och när året var till ända hade hon blivit havande och fött en son. Hon gav honom namnet Samuel. Ty, sa hon, jag bad till Herren om honom. Alltså, vilken fascinerande historia. En del säger så här: Bibeln är tråkig. Det kan jag inte fatta, hur Bibeln kan vara tråkig. Det här är ju dramatik på hög nivå. Situationen är den när Elkana, Hanna och Peninna och Eli och så småningom Samuel dyker upp på scenen. Situationen är den att vi befinner oss i en oerhört svår tid i Israel. I domarbokens sista vers, domarboken kommer ju före första Samuelsboken, det är Rut emellan där, men sista versen står det så här: var och en gjorde vad han själv fann för gott. Och då tänker jag så här, det låter som Sverige. Var och en gör precis det som han själv finner för gott och tänker inte på andra. Ja, man kan läsa domarboken så. Det var en tid av anarki, det var en tid av social och ekonomisk oro, det var en tid av moraliskt förfall. Till exempel står det om Elis söner, de som skulle vara präster, står det om dem: de låg med kvinnorna som gjorde tjänst vid ingången till uppenbarelsetältet. Alltså mitt inne i helgedomen så fanns korruptionen. Det var yttre och inre tryck, fiender terroriserade, avguderiet florerade och Det var väldigt sällan någon profet talade. Det står till och med. På den tiden var det ovanligt att Herren talade till människor. Och profetsyner förekom sällan. Det var en tid av ett svagt ledarskap. Det var en ofruktsam tid. Det var någon slags övergångstid mellan gammalt och nytt. Alltså en brytningstid skulle man kunna säga. Och jag tycker det är så intressant med sådana här liksom brytningstider. En del blir rädda, men visst är det väldigt intressant. Ta till exempel tiden mellan gamla och nya testamentet, för att bara ta ett exempel. Ni vet, det var ju en pastor som skulle predika om Johannes döparen. Johannes döparen är ju en sån här övergångsperson, eller en brobyggare skulle man kunna säga. Och så hade han bestämt sig för att han skulle predika om Johannes döparen. Och så börjar han sin predikan med att hålla en lång utläggning om varför man ska placera Johannes döparen i gamla testament. Och det tog lång tid. Sen hade han en lika lång utläggning varför man skulle placera Johannes döparen i Nya testamentet. Den var lika lång. Och folket tyckte att det blev lite långt. Så han gjorde en slutsats och sa så här: jag vet inte var jag ska placera Johannes döparen, sa han. Så blev det tyst i kyrkan. Då reste Karlsson sig upp och så sa han så här: du kan sätta honom här för nu går jag, sa han. Ja, så kan det vara. Men övergångstider är liksom spännande tider. Så här, det bryter, det bänder, det sliter, det rycker lite. Och det var en sån tid som vi har liksom mött nu, den här familjen. Och det tycker jag är så intressant. Alltså familjen, det börjar i det lilla, i det individuella, familjen. Och då tänkte jag att man skulle kunna fundera, vad är det för slags människor som behövs i såna här övergångstider? För det handlar ju lite om oss. Man kan ju säga att vi befinner oss i en sån tid också. Till exempel, jag vet inte hur mycket du analyserar läget i kristenheten och så här. Men det finns ju starka spänningar, tycker jag. Det räcker att läsa Dagen och Sändaren och Hemmets Vän och Kyrkans Tidning och lite annat. Så ser man ju att det bryter och bänder. Till exempel mellan organisation och organism. Det är många som talar: nej, vi ska inte ha någon organisation längre. Vi är en organism. Och en del säger: strunta med det där organismen. Vi måste organisera oss. Spänning mellan olika teologiska ståndpunkter. Det vet ni särskilt i moralfrågor. Det är ju stora spänningar här omkring det här med homosexualitet och sambo och allt det här. Liksom det är spänningar omkring det här. Olika upplevelsemönster. Ska man liksom ropa halleluja eller ska man viska halleluja eller ska man inte säga något alls? Och ska man tända ljus eller ska man inte tända ljus? Och alltså det är mycket sånt där som folk funderar. Beteendemönster. Det är väl kanske inte så mycket som det var på 30-talet. Men olika sång- och musikstilar. Ja, ni vet, det är mycket resonemang om detta. Olika bevarare som bevarar. Olika förnyare som förnyar. Spänningen mellan gamla och unga. Alltså det är liksom en brytningstid som vi tycker jag är inne i. Och då frågar jag utifrån det här Samuelsboken då: vad behövs det för människor i sån där övergångstid? Och i eftermiddag så tänkte jag då: hur ser den församling ut som överlever i en brytningstid? Men nu tar vi de här enskilda personerna först. Och då är det är lite svårt att se, för att det är väl inte kanske den bästa apparaten som finns i, och ja, men det kan man inte kräva heller. Alltså jag har sagt ner några punkter som jag tycker jag ser när jag läser om Hanna, Samuel, Peninna och det som gör att en ny tid börjar genom profeten Samuel. Det första, det är då att i en sån tid så behöver vi människor som är villiga att söka Gud igen. Det är ju så grundläggande. Och jag tycker det är så fint när det står om Hanna, att det står så här om henne: hon trädde fram, står det. Alltså hon tog ett steg till. Alltså hon nöjde sig inte med att bara gå till templet och fira en liksom gudstjänst, utan hon trädde fram. Är tillbaka. Nu är det tillbaka. Alltså det man klämmer på den här knappen där. Den sitter lite dumt där. Alltså Hanna tog ett steg till. Och då kan man ju säga, när man liksom läser sen hela första Samuelsboken, och sen kommer ju, ni vet, Saul och David och Salom. Alltså hela kungatiden kommer ju så småningom där. Storhetstiden i Israels historia. Så börjar det egentligen med en kvinna som tar ett steg till. Alltså det är väldigt intressant. Och om man läser kyrkohistorien och församlingshistoria så ser man det. Jag tänker bara på en liten detalj. Det satt en enkel skomakarlärling i England i slutet av 1700-talet som hette William Carey. Han gjorde en jordglob av världen. Och så kände han så här: Gud vill att jag ska gå ut i världen till Indien. Alltså ta ett steg till. Och så gick han till den tidens baptister. Och då sa de så här: om Gud vill frälsa hedningarna, så gör han det dig förutan. Vad gjorde William Carey? Han struntade i de här baptistpotentaterna. Och så tog han ett steg till. Förstår ni vad jag säger? Och att han tog detta steg öppnade för hela världsmissionen. Han räknas ju som världsmissionens fader, William Carey, därför att han tog ett steg till. Och det är min erfarenhet som församlingspastor. Du kan predika till stämbanden blöder, du kan organisera så det är perfekt. Men när enskilda människor, unga och äldre, träder fram inför Gud ett steg till, då händer det någonting, inte bara i det enskilda livet utan i hela församlingen. Och därför så vill jag uppmana dig och mig att sitt inte bara och tänka andra ska göra det här nu har jag gjort mitt, utan så länge du lever och andas så kan också du, precis som Hanna, ta ett steg till. Och vad det betyder, det får du själv avgöra. Det andra som jag tycker jag ser, det är ju att brobyggare behöver inte vara fullkomliga. Tänkte du på det? Alltså det står att Elkana har två hustrur. Och då skulle vi säga, nej, en sån familj kan Gud inte använda. Det måste vara ordning och reda, och det tycker jag också. Så jag rekommenderar inte två hustrur, det fattar ju du. Men det finns någon slags fullkomlighetsideal. Alltså vi tror att Gud kan bara använda människor utan fläck och fel. Helt helgade människor och helt helgade församlingar. Vi säger så måste det vara, så måste vi vara om Gud ska kunna använda oss. Och jag tror det har låst väldigt mycket. För jag vet inte, ni kanske är fullkomliga här i Nybro, men i Örebro är vi det inte, och i Aneby var vi det inte, och i Linköping var vi det inte, och inte Bodafors heller. Men ändå kan Gud använda oss mitt i vår svaghet och mitt i vår bräcklighet. Alltså, den här familjen, nu kan man ju fantisera lite, men det står ju om den här Peninna att hon förödmjukade och retade och höll på med henne hela tiden, hånade den här Anna. Och alltså vilken atmosfär var det i det huset? Skulle vi kommit in där och hört de här två kvinnorna, åtminstone den ena, hålla på och tjata hela tiden, skulle vi gå ut och säga, det här kan Gud absolut inte använda. Men tänk att Gud är större än våra misslyckanden. Och jag brukar säga ibland så här, skulle Abraham kunna bli medlemmar i vår församling? Ja, varför inte? Ja, men Abraham, han ljög ju. Han hade ju lite affärer för sig. Skulle David kunna bli medlem i vår församling? Han var ju äktenskapsbrytare och mördare. Alltså, Gud är större. För Petrus, skulle han kunna bli medlem? Han som förnekade. Skulle lärjungarna bli medlem i vår församling? Någon som skulle la benen på ryggen och sprang i Getsemane? Alltså, jag menar inte att man ska upphöja det här. Men jag menar att Gud ibland spelar på spruckna fioler. Och vår svaghet är inget problem för honom. För jag har mött människor som har sagt så här: Gud kan inte använda mig för jag ber inte tillräckligt mycket. Gud kan inte använda mig för jag läser inte Bibeln tillräckligt mycket. Gud kan inte använda mig för jag är inte tillräckligt andlig. Ja, men då kan ju inte Gud använda någon. Gud kan använda oss även om vi inte är fullkomliga. Ta det till dig. Det är jätteviktigt. Det tredje. Brobyggare måste våga bära situationen i sitt eget liv. Alltså det är så fascinerande med den här kvinnan, tycker jag. Jag vet inte hur hon kände det, men jag tror att när hon anade torkan i sin egen livmoder, för det var torrt. Det hör ihop med torkan i landet.
Jag vet inte hur man ska hålla den här. Har du några bra tips?
Nej, inget. Ja, då får vi köra vidare. Det är bra att Gud kan använda ofullkomliga också. Alltså, hon vågade bära sitt eget lidande som någon slags ställföreträdande lidande, eller hur? Och det är klart, det var en tung börda att bära. För en kvinna i den situationen som hon var i och i det samhälle som hon lever, så var ju detta att inte få barn var ju den största tragedin. Men det var liksom inte bara det. Det var inte bara en personlig tragedi för Hanna, utan det var ju också en nationell tragedi. Det var torrt i landet. Det hände inget i landet. Och jag brukar tänka på Paulus när han säger så här, att han under tårar säger om sina landsmän att de vandrar som fiender till Kristi kors. Alltså, det finns en identifikation här. i Hanna som jag tycker är så, ja, den är så fascinerande. Och jag tänker ibland hur mycket av min familjs, min stads, mitt samhälles, min bygds Sveriges situation som berör oss längst inne. Alltså, kan vi identifiera oss med det som sker i vårt samhälle? Jag blev så berörd när vi i onsdags var på en bönesamling hemma i Fillaörebro då, som handlade om hur kristna kvinnor, framförallt i muslimländerna, behandlas. Och jag sa till hustrun, det berörde mig så djupt detta. Att kristna kvinnor som vill leva för Jesus blir så misshandlade, förföljda, förtryckta, våldtagna. De får se liksom familjen mördas nästan. Och det berörde oss så djupt detta. Är det så att Sveriges situation, det andliga läge vi är i, berör det dig liksom på djupet? Ja, så var det med Hanna i alla fall. Vi går vidare. Det fjärde, det är ju att brobyggare måste söka sig till gudstjänsterna, till gemenskapen, trots bristerna. Och det hör ihop med det förra. Alltså, det är perfekta. Det står så här om den här familjen, att de gick varje år till gudstjänsten där i Shiloh. Vilka var det som skötte prästeriet där? Jo, det var ju Elis söner, de här två, Hofni och Pinehas. Och det var inte Guds bästa barn. Det var ju två djupt omoraliska präster. Men de gick dit ändå. Och nu säger jag ju inte att prästerna ska vara omoraliska, det fattar du väl. Men det hade ju varit lätt att stanna hemma och säga, vi går inte dit längre, för våra präster är omoraliska. Men de gick dit ändå. Och jag minns att jag hörde om en dam som kom till en pastor och sa så här: kära pastor, jag kan inte gå in i en församling på jorden, för jag har inte hittat en perfekt församling. Hon kunde inte vara med, för alla var ju operfekta. Så hon var ensam, satt hemma ensam. Pastorn var klok. Han började inte skälla på henne, utan han funderade ett tag och så sa han så här: kära syster, skulle du hitta en perfekt församling, ska du inte gå in i den, för då kommer du att fördärva den. Eller hur? Ja, men så är det ju. Ingen är perfekt. Och skulle